P1 Dokumentär. Miniserie.
Minns du någonting, Sara?
Ja.
Vad är det du minns?
Hunden bitade mig i benet.
Tvååriga Saga skriker och gråter hysteriskt. Framför henne står en stor, muskulös hund. Han vrider på huvudet och tittar på Sagas ben. Plötsligt går han till attack.
Och så hör jag skrik som jag aldrig hört förut. Och då kände jag, sprang in. Och allting blev svart för mig.
Hunden är en amstaff och har bred nacke med kraftiga käkar. Och han vägrar släppa taget om Sagas ben.
På nätterna så ser jag hunden framför mig som att den attackerar mig. Alltså, jag tror att jag är traumatiserad för livet.
Men det kommer inte att sluta här. Hunden kommer att attackera igen.
Då tar det igen. Hör jag rätt nu att vi verkligen har en person i elbiten? Alltså, är det ett dödsfall vi har av hundattack?
Jag tror tyvärr att det kommer ske fler dödsfall och fler otäcka attacker. Jag ser inte varför det plötsligt skulle försvinna.
Det här är P1 Dokumentär miniserie med mig, Henrik Brandt. Du lyssnar på första delen av Kamphundarna. Attacken mot Saga. De senaste 5 åren har 9 personer dött i Sverige efter att ha blivit attackerad av en hund. Och dödsattackerna ökar i hela Europa. Många gånger pekas en viss typ av hundraser ut, kamphundar. Men det är en känslig fråga och ett laddat ord. Samtidigt väljer allt fler att skaffa såna här hundar. I 3 delar ska jag ta reda på om vissa hundraser är farligare än andra. Och varför samma hundar kan fortsätta attackera om och om igen. Jag är utanför byn Överklinten i Västerbotten, sommaren 2023.
När var du här senast?
Igår. Jag är här varje dag nu efter. Nu är jag med, vi ska rensa huset och sälja den hela gården. Så jag är tvungen att vara här och köra bort saker. Men det ser övergivet ut nu.
Det här är Guna Grina. Vi står utanför ett rött trähus. Bakom oss börjar en tät granskog. Och framför oss breder en stor åker ut sig. Huset syns från långt håll.
Vad är det här för någonting?
Det där?
Nej, det är ett ljus.
Ah, det är typ något dock.
Gräsmattan är vildvuxen. Och gården är full av grejer och skrotbilar. Det är plastkrukor, konservburkar och en trasslig trädgårdsslang som håller på att försvinna i gräset. Guna vill inte ha kvar huset längre. Mammas hus. Det har hänt för mycket här.
Men hon sa alltid att hon älskar mer hundar än människor. Alltså, hon var väldigt...
Vad sa du att hon...
Älskade mer hundar än människor. Ja. Hon var en hundmänniska egentligen. Hon kunde lätt dra sig undan och... Det är här hon ville leva, ute på gården.
Vad hette din mamma?
Sermite, men hon kallades för Selma. Och det namnet gillade hon jättemycket, så alla kallade henne för Selma. Ja, det var lättare att uttala. Hon var ju känd som Selma liksom.
Guna föddes och växte upp i Lettland. När hon var tonåring får mamma Selma jobb i Sverige, på ett lantbruk här i Överklinten. Hon flyttar före. Och när Guna och syskonen blir vuxna flyttar också de till Norrland.
Så jag ville finnas, alltså ha min familj nära.
Guna är ensamstående mamma till lilla Saga. Selma, som nu är mormor, hjälper ofta till att sitta barnvakt.
Ja, jag gillar vet att ibland kunde morsan, hon gillade älska bilar och köra med bilar och sånt. Och deras favoritställe, det var ju Biltema. Alltså till och med efter vi kan åka förbi där och hon säger alltid, ja, mormors plats liksom. Plus att Saga älskar glass. Så det var ju deras sak att åka dit och äta glass och tillsammans omgås. Mm.
Men mormor Selma mår inte bra. Hon har varit sjukpensionär de senaste 10 åren efter en ryggskada. Och hon har ofta ont. 2019 dör hennes sambo Hasse.
Och det tog väldigt hårt på henne. Då blev hon själv helt där ute på landet liksom och bodde. Och hennes största rädsla minns jag innan. Även att hon var rädd att bli ensam. Det var ju hennes största rädsla.
Mormor Selma bor nu ensam i det röda huset med 2 hundar. En schäfer, men också pappi. En brun amstaff. En ras som kallas för kamphund. Den är kompakt och muskulös. Har bred bröstkorg och kraftig mun. Den har kort, glansig brun päls. Ingen i släkten vet exakt vart pappi kommer ifrån. Men det är först Gunas hund.
Det var någon bekant som hade fått den först, men som inte ville eller kunde ta hand om den. Gav bort den runt och erbjöd till flera personer. Och till slut så hamnade den i mina händer.
Men Guna kan inte heller ta hand om pappi. Hon har följt upp med ett litet barn och att få livet att gå ihop. Hennes bror hjälper därför till. Men han märker snabbt att pappi inte ska vara runt barn.
Hunden, den var fortfarande väldigt liten. Men den började jaga deras lilla dotter runt huset. Alltså huset, och då hade hon fortfarande blöjor på sig. Och då fanns det så här små bit hår, alltså så här, i blöjan. Inte på henne eller någonting. Och då märkte ju, de sa direkt, alltså det där är ingen familjhund. Alltså de vill inte riskera någonting. Men då skulle mamma ha den. Eller hon trodde att hon var ju bra med hundar och sådär. Och djurvän som hon var liksom. Och att hon skulle, ja, få att den skulle bli bra. Ingen visste ju att den skulle vara så här. Alltså, vi hade ju inte erfarenhet av den här rasen heller innan det.
Pappi är full av energi. Och till början så rycker han ofta ihop med andra hundar. Men mormor Selma blir mer och mer fäst vid hunden.
Vi hade väldigt mycket diskussioner om det. Jag tror hon borde förstått, eller hon förstod inte allvaret hur det kunde sluta.
Pappi är en amstaff enligt länsstyrelsen. Det är en förkortning för American Staffordshire Terrier. En hund som härstammar från pitbullterriern. Och som är förbjuden i Norge och Danmark. Det finns också flera andra pitbull-liknande hundar och blandraser som brukar kallas för kamphund. Gemensamt är att de historiskt avlats för att slåss mot andra hundar och djur. Enligt Nationalencyklopedin har de stor kamplust, orubblig vinnarvilja och uthållighet. I Sollefteå finns Försvarsmaktens regemente I-21. Här finns Sveriges enda hundavelsstation för polis- och militärhundar. Varje år föds 40 chefkullar här.
Hej alla, då har vi Sveriges Radio här. Vi ska bara ta upp lite ljud och banda lite och så vidare. Så att han hänger på,
Pierre Wahlström är Försvarsmaktens hundexpert. Han har testat uppemot 3000 hundar här.
Och det vi gör är att vi helt enkelt mentaltestar dem, utvärderar deras mentalitet och deras hela kullens, syskonens mentalitet genom att utsätta dem för ett antal prov och tester. Allt ifrån att leka med bollar till att reagera på rassel och skrammel och overaller som flyger upp och så vidare. Va?
Så att nu börjar vi med att gå upp i en trappa här. En klassisk metalltrappa som är, ser ut som en brandtrappa nästan i metall och...
Den brunsvarta chefen går i koppel bredvid sin fodervärd. De går upp och sen ner för trappen. Samtidigt följer flera poliser och militärer hunden med blicken.
Ja, du får se. Inga konstigheter. Bra. Då ska vi in i mörkret.
Den här typen av mentaltester brukar man också göra med hundar som omhändertas efter att ha attackerat eller bitit. Och som expert på hundars mentalitet får Pierre Wahlström ofta frågor om kamphundar, om det går att särskilja dem från andra hundar.
Jag försöker undvika att använda ordet kamphund, men jag måste göra det för att folk ska förstå vilken hundtyp jag pratar om. Jag pratar alltså inte om en pekines eller om en Newfoundland. Kamphund är ju ett gemensamt namn för hundar som är muskelhundar eller hundar av bullig typ. Men det finns olika benämningar på de här individerna. Gemensamt för de här individerna är att det är hundar som härstammar ur någon form av historia där de har använts i framför allt hantering av boskap, alltså tjur och tjurar, och även i fighting, alltså slagsmål med andra hundar. Även faktiskt i vissa linjer man blandar in med att gripa stora djur i samband med jakt och så vidare.
Under 1900-talet börjar särskilda hundar att avlas upp för hundkamper. Det är en form av vadslagning där hundar slåss mot varandra. Det är förbjudet idag. Men namnet kamphund hänger kvar på de här raserna som avlades fram då. Pierre Wahlström betonar flera gånger att alla hundar kan attackera och bita både människor och djur. Men en avgörande skillnad är att de så kallade kamphundarna biter annorlunda. De har en annan repertoar, berättar han. De har ett starkare bett och biter även med kindtänderna. De kan gå från 0 till 100 direkt och vägrar sen ge sig.
De har inte samma bitspärr. De är avlade för kamp med andra djur. De är avlade för att bita hårt och inte släppa. Och det har jag fått kritik för, det påståendet såklart. Det är jag beredd att försvara. Vi har sett hundratals olika bett och hur de har bitit. Både eller schäfrar, golden retrievers, taxar och även hundar och de här muskelhundstyperna. Då. Det är skillnad alltså när de väl klickar över i kamp. De blåser sig och det är väldigt svårt att få loss dem.
Och det här är en egenskap som har avlats in i rasen och som sen inte går att ta bort, menar Pierre Wahlström.
Man kan inte bara ta bort en gen, en egenskap ur en hund. En border collie vill valla. Det är en vallhundsras. Man kan inte bara ta bort en gen och säga nu ska du bli jakthund eller nu ska du bli något helt annat. Det är samma sak med de här kamphundsraserna eller hundar som kommer de här pitbull-linjerna eller bully-linjerna. De är avdelade för att ta bort sina bitspärrar. Då kan man inte ta bort dem.
Det var hennes födelsedag. Mammas.
Det är slutet av augusti i Överklinten 2020. Det är lördag. Guna Grina och dottern Saga, som då är 2 år, ska besöka mormor Selma.
Vi skulle fira här.
Guna och Saga har kört knappt 10 minuter från Robertsfors till Selmas röda hus vid Skogsbrynet. Hösten kommer tidigt här och de få lövträden i skogen har redan blivit gula, bland de annars så mörka granarna. Selma har stått i köket hela dagen och lagat mat. Lettisk mat.
Hon brukar alltid göra sallad och kött och potatis, såser. Hon var ju, när hon lagade mat så lagade hon ordentligt. Jag minns att det var mat, jag minns att det var som rundbord. Jag minns att allting var bra tills det hände.
Efter middagen har de flyttat sig till vardagsrummet. I soffan sitter Guna och Saga. I fåtöljen bredvid sitter Selma. Det är barnprogram på tvn. På golvet framför dem ligger Selmas bruna amstaff, Pappi. När klockan närmar sig 6:30 börjar det bli dags att åka hem. Guna reser sig för att packa bilen. Men dottern Saga protesterar högljutt.
Hon var väldigt mammig. Jag kunde som inte gå någonstans utan att bli. Men då var hon, morsan skulle vara, mamma skulle vara med henne under tiden jag skulle gå ut.
Saga blir förtvivlad när mamma Guna lämnar rummet. Hon börjar skrika och gråta hysteriskt. Mormor lyfter upp henne i sin famn och försöker trösta henne. Men Saga blir inte lugnare. Istället börjar hon sparka vilt med benen.
Och jag var här ute, hade packat, jag skulle ta en cig. Och så hör jag skrik. Alltså dödsskrik, alltså det var alltså någonting, alltså det är inte vanligt skrik. Och då kastar jag allting och springer in. Och där ligger en Saga på golvet. Hunden och mamma och allting blir svart framför mig.
Guna blir först som förlamad. Hon ser blod. Och Amstaffen Pappi, som har Sagas högra lår mellan sina starka käkar. Guna springer fram till Saga och hunden. Adrenalinet pumpar i hela kroppen.
Bara hoppa in och försökte rädda henne.
Mormor Selma försöker också få bort hunden från Saga. Men pappis käkar är låsta. Guna får tunnelseende. Hon måste få bort den.
Men jag kände att jag fick någon så här övernaturlig kraft liksom. Och när den bet mig här kände jag ingenting. Jag kände ingen smärta, ingenting. Jag var så bara så arg, du vet. Och så chockad och så... Jag fick bort hunden ganska fort.
Guna har nu panik. Och samtidigt som hunden försöker att attackera tar hon sig ut till husets framsida. Hon sätter sig på farstutrappen. Hon har sin dotter i famnen och försöker samtidigt stoppa blödningen i benet. Hunden Pappi och mormor Selma försvinner ut i periferin. Guna varken ser eller hör något annat än sin dotter som håller på att svimma av.
Alltså till och med, jag minns bara, alltså det minnesbilden är väldigt suddiga sen för att jag själv håller på att svimma, tror jag flera gånger. Att jag inte svimmade så är väldigt konstigt. Alltså det var ju bara panik. Panik.
Hon lyckas få fram sin telefon och ringa 112. Men det är svårt att få fram orden. Larmoperatören förstår inte när Guna försöker förklara vad som hänt.
Och då skrek jag, men alltså, så här, hon har bitit och det är blod. Och jag bara kikade helikopter, alltså, för det är ju nästan 40 minuter bara att köra hit. Alltså minst om man kör väldigt fort. Och jag var så arg och jag var så frustrerad och jag var helt... Alltså jag minns i akuten så kunde jag inte stå still, alltså jag kunde inte sitta still. Jag var helt kaot, alltså psykotisk nästan. Jag vet inte.
Att hundar attackerar människor har blivit ett allt vanligare problem de senaste åren.
Men om man tittar på Europa som helhet så ser man att det är en tydlig överrepresentation av spädbarn och mindre barn upp till 4 års ålder ungefär.
Andreas Svensson är forskare vid Linnéuniversitetet och expert på djurs beteenden. Han har kartlagt antalet hundattacker i Europa som haft dödlig utgång. Och de har nästan fördubblats per capita i EU de senaste 15 åren. Även i Sverige är ökningen tydlig, med 9 dödsfall de senaste 5 åren.
Vi har ju som tur är väldigt få fall i Sverige där hundar orsakar dödsfall hos människor. Men vi har gått från ett sånt fall kanske var tredje år till nu 2 eller 3 fall varje år. Så det är en väldigt markant ökning.
Och bakom dödsstatistiken finns ännu fler skador, säger Andreas Svensson. Tusentals per år.
Det här är ju liksom toppen av ett isberg då när det gäller hundar som skadar människor kan man säga. Det finns ju beräkningar på att för varje person som dödas av en hund så finns det tusentals människor som blir svårt skadade av hund. Och det är generellt en ökning av den typen av skador i de länder där man har analyserat just skador. Så att någonting är ju på gång, så är det ju.
Kan du säga någonting om vad det är för typ av hundar som har gjort det här?
Ja, där är den känsliga potatisen då. Och där jag som forskare känner mig lite obekväm.
Och det är något som händer i vårt samtal just här. Andreas Svensson verkar inte vilja gå in på vilka hundraser som ligger bakom dödsfallen och om det finns något mönster här. Det är ett känsligt ämne.
Och om man skulle kritisera någon speciell hundtyp eller så är det är lite som att ge sig på någons syskon eller barn. Folk reagerar med väldigt mycket emotion, väldigt mycket känsla. Och det gör att en del forskare drar sig för att studera det här, för att det blir väldigt fort väldigt otrevligt för den personen. Om man då kommer fram till saker som vissa grupper inte tycker stämmer.
Eller har du märkt det där på något sätt?
Jag kan väl säga så här. Jag fick lite varning när jag började med det här statistiska materialet. Att nu får du hålla i hatten, för nu kommer folk börja höra av sig. Och det gjorde de också mycket riktigt. För den som äger en viss typ av hund så är det nästan ett personligt påhopp att få höra att det inte skulle vara något bra med den hunden. För de som har blivit angripna och tycker att det görs för lite, så är det upprörande att höra att inte mer görs eller att vi inte kan vara skarpare i våra formuleringar då. Så att på båda sidor finns det väldigt starka känslor.
Men då, för att vara tydlig då, så ställer jag frågan rakt ut. Är kamphundar eller så kallade kamphundar ett problem i Sverige?
Ja, det är jag inte riktigt bekväm att svara på, som inte i rollen som forskare i alla fall. Det får ju myndigheterna ta ställning till.
Men du är inte bekväm att svara, eller alltså, har du inget svar? För det låter nästan som att du har ett svar som du inte kan säga.
Nej, men jag har inte. Om vi säger så här, om man tittar på till exempel de hundar som tas om hand av länsstyrelserna i Sverige på grund av att hunden har attackerat annan hund eller människa. Och där är ju kamp, det vi löst definierar som kamphundsraser, det är både blandraser och renrasiga hundar, väldigt överrepresenterade. De står för ungefär en tredjedel av de omhändertaganden som görs, alltså där hunden tas från ägaren för avlivning eller omplacering. De utgör ju inte en tredjedel av Sveriges hundpopulation, så att där får man säga att det är en överrepresentation.
Andreas Svensson är inte ensam med att vara försiktig när det kommer till den här frågan. Det är en infekterad diskussion som väcker starka känslor. Det är många som menar att det inte är hundrasen som är problemet, det är ägaren. Och bara för att en hund historiskt avlats för kamp betyder inte det att egenskaperna är ett problem i en väluppfostrad familjehund. Utan det är i fel händer som en hund kan bli farlig för sin omgivning. Det menar till exempel Hundägarnas riksorganisation, Svenska Kennelklubben. Andra lyfter frågan om blandraser. Att det är när olika raser blandas som de dåliga sidorna hos hunden kan förstärkas. Oavsett går att konstatera att de så kallade kamphundsraserna är mer populära än någonsin. Det visar hundregistret i Sverige. Vissa har blivit 10 gånger så vanliga på bara 5 år.
Hej, hej!
Hej, min dotter.
Hej, jag heter Henrik.
Jag heter Saga.
Saga?
Ja.
Hemma i lägenheten i Robertsfors. Saga vill visa mig sina spel.
Mm. Jag har mycket spel.
Ja. Vilket är det bästa då?
Ja.
Hon är nu 5 år gammal.
Så, ska vi visa lite. Ser ni, om ni ser här så är ju bitmärkena från kvar.
Om du skulle beskriva hur de ser ut.
Ja, det är nästan en grop alltså. Eller hur?
Ja.
Saga hade turen där augustikvällen för 3 år sedan. När mormors amstaff pappi bet henne i benet. Hon blev opererad flera gånger på universitetssjukhuset i Umeå.
Minns du hur hunden såg ut?
Nej.
Nej. Nej. Men mår du bra nu?
Ja.
Mm. Jag är så glad för att för hennes skull. Alltså, jag vet inte vad jag hade gjort om hon inte fanns. Alltså, jag tänkt på det väldigt ofta.
ett år tror jag var väldigt apatisk. I alla fall första månaden. Jag tror inte jag svarade någon på samtal. Jag tror inte jag pratat med någon. Jag var väldigt mycket så här helt förstörd var jag.
Polisen utreder attacken mot Saga och de håller förhör med mamma Guna. Och hon är tydlig. Hunden måste avlivas.
Jag trodde att polisen ska gå in och skjuta den hunden. För jag trodde det är det första jag sa till dem. Skjut den. Alltså, det enda. Och det är hela tiden. Även när de förhörde mig. Det enda jag kunde säga var hoppas hunden är där. Hoppas hunden är där. Enda jag kunde säga. Det kom som ingenting annat från mig.
Men pappi blir inte avlivad. Inte heller omhändertagen. Och mormor Selma besöker Saga på sjukhuset.
Nästa dag tror jag. Och då var hon väldigt förkrossad. Väldigt förkrossad. Och då sa jag, men hunden ska bort för den kan angripa mig också. Det var vad hon sa då.
Tiden går. Guna och hennes syskon försöker gång på gång övertala Selma att göra sig av med hunden.
Jag tror hon var ganska naiv och blåögd där. Och än idag kan jag ibland känna så här frustration och vara arg på henne. Och ja, vi hade väldigt mycket diskussioner. Jag vägrar hälsa på henne om jag sa att hunden ska finnas kvar. Hon var ju snäll i annat fall, men just när det kom till hunden så jag förstår inte.
Ja, varför lyssnade hon inte på dig, tror du, när du sa det här med hunden?
Hon lyssnade inte på någon av våra syskon. Det är ingen som... brorsan besökte inte henne. Ingen av barnbarnen kunde besöka henne. Ja.
Guna får nu allt sämre relation till sin mamma. Men Selma är rädd att bli för ensam utan pappi. Hon tror att hunden är hennes räddning.
Jag saknar min mamma också. Även om fast den blev som det blev. För hon var en underbar människa, men just det med hunden så blev hon mer. Alltså det var som att hon var blind för den.
I nästa avsnitt.
Och det var sista samtalet. Sen en timme senare så var hon död.
Nedanför den här trappen så ligger en avliden person som är svårt biten och det är mycket blod på platsen.
Ser du någon del där du kan vara lite självkritisk för vad ni som myndighet har gjort?
Ja, med facit i hand är det ju alltid lätt att vara efterklok. Men samtidigt så har vi ju förhålla oss till hur lagen ser ut. Vi kan inte hålla på och freestyla och gå utanför de begränsningar som lagen har heller.
Om våran ras förbjuds så kommer det inte hjälpa. Blandraser. Kom och ta dem istället för oss våra renrasiga hundar. Stoppa det där. Det är oftast där som det brister.
Programmet är gjort 2023.